Med Trump-inspirerade kepsar och vetokort på hand så blev ungerska Fidesz med sin Viktor Orbán något av en gudfader för den europeiska ytterhögen. Men från uppgång till fall, hur förändrades Ungern under åren med Fidesz som regeringsparti? Här i Europapodden.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Ja, det började som en liberal frihetsrörelse i kommunismens slutskede. Idag är Viktor Orbáns parti Europas kanske främst i liberala kraft. Men efter år av försök att ena kontinentens ytterhöger så skakas Orbáns projekt nu av sitt tyngsta nederlag hittills. Jag heter Katarina Spore Gustafsson och för att teckna det här vindlande partiporträttet det sista för i sommar så jag har med mig Teresa Küchler, Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel. Hej!
Hejsan, hejsan!
Och Milan Djelevic, Östeuropa-korrespondent här på radion och i studion. God dag!
Hej på dig!
Ja, den här sommaren så har vi ju fem olika delar velat ta tag i och fördjupa den så kallade ytterhögervågen i Europa. Vi har berättat om partier som skiljer sig åt på många sätt. Men som alla har det gemensamt att de vill ta makt genom invandringskritik och med en tydlig retorik om att utmana de traditionella statsbärande partierna. Alltså, Teresa, Fidesz betydelse då för den här bråkiga ytterhögen, hur skulle du beskriva den?
Symboliskt och politiskt så har det varit jättetungt att han hade makten i sitt land. Om man tittar på likasinnade politiker runt om i Europa så har de ofta varit väldigt arga och väldigt tongivande oppositionspolitiker, men de har inte nått fram till den högsta makten, inte blivit premiärminister. Mm. Idag har vi också Giorgia Meloni i Italien som har kommit så långt. Men därför var Viktor Orbán länge den enda som faktiskt var med ute i världspolitiken, var med på alla stora möten. Där han var liksom posterboy för det här slags partier i hela Europa. Så att det blev väldigt populärt att liksom frottera sig med Orbán. Vi har ju till exempel sett att Nationell Samling, Marine Le Pens parti i Frankrike, har gjort gemensamma såna här valvideos där de prata med varandra och går bredvid varandra på någon trevlig stig, någon skogsgränta,
väldigt så här Le Pen.
Mysiga klipp liksom. Så att, sen ska man inte överdriva hans betydelse för att han, det är en man i ett ganska litet land och nu efter 16 år så faller han, och det är klart att man inte har hängt upp sådana här drömmar om en stor europeisk ytterhöger på en enda person, så där. Men han har haft en symbolisk jätteposition.
Ja, vi ska tillbaka till den där första Orbán. Han har ju haft lite olika skepnader här under sin tid. Men Milan, Orbáns retorik har ju ofta gått ut på att kritisera etablissemanget. Hur har han gjort det?
Ja, men man kan ju säga så att han har haft en helt annan bild än etablissemanget om Ungern och omvärlden. Så Orbáns grundberättelse har varit att Ungern är ett litet suveränt land som hotas av mäktiga yttre krafter. Liberala eliter, internationella medier, George Soros, inte att förglömma, migration och sen också krigspartiet som man har kallat Bryssel och EU. Mm. Och det har varit en klassisk populistisk retorik där folket och nationen finns på ena sidan, kosmopolitiska eliter på den andra sidan. Efter flyktingkrisen 2015 så hårdnade retoriken från hans sida och budskapet blev att vi försvarar Ungern och kristen europeisk civilisation mot illegal migration. Mm. Vi försvarar Ungern även mot Bryssels påtvingade kvoter. Och sen kom kriget i Ukraina. Då fick retoriken en ny form, alltså Orbán framställde sig då som den som ville hålla Ungern utanför kriget, medan etablissemanget, Bryssel och västliga ledare, beskrivs som pro-war. Och det här har passat många väljare, framförallt många väljare som inte har bott i Budapest eller i de större städerna. Och samtidigt har Fidesz byggt upp ett enormt övertag i medierna, särskilt i statliga och då i regeringsnära kanaler, vilket har gjort att den här bilden har kunnat upprepas dag för dag, år efter år. Och det har stärkt honom i alla dessa år.
Orbán har ju som sagt tagit olika skepnader under åren. Men jag tänker att vi tar det hela från början.
Det är 80-tal i Ungern. I protest mot kommunismen bildar en grupp studenter partiet Fidesz bakom järnridån. De förespråkar mänskliga rättigheter och marknadsekonomi och banar väg för systemskifte i landet när Sovjetunionen kollapsar. Fidesz med Viktor Orbán i spetsen kommer till makten i Ungern men förlorar den 2002. Då slår partiet in på en ny riktning, mer högerut. När Fidesz åter får makten genomförs förändringar av valsystemet och rättsväsendet som oppositionen menar gynnar Fidesz, samtidigt som landet sjunker i pressfrihetsindex och inför en mycket hård migrationspolitik.
You don't need foreigners coming from other far distance civilizations.
Partiet dominerar ungersk politik efter kommunismens fall. Under flera år är landet på kollisionskurs med EU och motsätter sig stöd till det krigshärjade Ukraina. Regeringen Orbán dras med anklagelser om att gå Rysslands ärenden i EU. Fram till 2024 är Fidesz också hemvist för Ungerns nuvarande premiärminister Peter Modgyar som sen bryter sig ut för att utmana Orbán. I valet 2026 förlorar Fidesz efter 16 år vid makten och Orbán som varit en förebild för högerkonservativa partier i Europa röstas bort.
Producent Jon Jeppsson där. Ja, Orbán och Fidesz har ju förekommit i många sammanhang, minst sagt när det handlar om EU. Bråkstaken i EU, kanske titeln på filmen, om Orbán skulle vara om den då görs ur en Bryssel-synvinkel. Men Teresa, för att se på Fidesz ur ett historiskt parti, under åren så har ju partiet rört sig allt längre högerut. Det är, liksom, det är mycket som har hänt. Om du lite kort försöker beskriva den här resan, hur låter det då?
Det är många politiker här som minns honom från de där första omvälvande åren efter Berlinmurens fall. Han var en ung, brinnande liberal. Jag minns, jag hade ett samtal med Gunnar Hökmark, den gamle moderaten, svenska politikern, som sa ofta att han var så trevlig. Det var jätteroligt att åka runt i Europa efter de där, under de där åren och träffa sådana brinnande personer. Som bara... Men sen, som sagt, så hände det att han började röra sig långt till höger. Och från EU-synpunkt så var det stora uppbrottet, så att säga, med Viktor Orbán och hans parti. Det var när de införde en ny författning. De skrev en ny författning 2010 eller 2011. Och den sa man att den bröt direkt mot EU-lagar. Och det är någonting som är heligt, så är det ju att ingångna lagar, ingångna överenskommelser måste följas. Man har en union som bygger på lagar och ska lagarna följas. Och då var det här med att Viktor Orbán skulle konsolidera sin makt. Man sa att han politiserade rättsväsendet och satte regimtrogna vänner på höga juristposter. Man sa att han politiserade också medierna då, som sagt. För han köpte väldigt mycket lokalkanaler och tidningar och tv-stationer. Många av de där lagarna gick i direkt clinch med EU-lag.
Alltså Milan, du har ju rest runt en hel del i Ungern. Hur lät det på hemmaplan?
Ja, man kan säga både ur hans eget perspektiv och ett europeiskt är det de stora frågorna. Alltså migration och gränskontroll efter då 2015, och vi fick hela den här 1 miljon flyktingar som kom in. Då blev motståndet mot flyktingmottagandet och EUs migrationspolitik en huvudfråga för Orbán. Familj, nation och konservativa värderingar. Alltså Orbán och Fidesz har drivit en politik med barnfamiljstöd och en stark retorik om kristen kultur och den traditionella familjen. Mm. Det har varit jätteviktigt. Han införde den här så kallade Child Protection Law som begränsade HBTQI-relaterat innehåll då för barn. Och det här ledde till en mycket stark konflikt med EU. Och sen suveräniteten, så Fidesz drev linjen att Ungern skulle ha rätt att säga nej till EUs exempelvis migrationspolitiken och till delar av utrikespolitiken. Man sa också nej till allt för liberal kulturpolitik. Och sen, utöver det som vi har sagt, kontrollen över institutioner och medierna. Orbán byggde ett starkt mediesystem, både genom att ta över public service men också att skapa alternativa privata mediebolag som då kunde hjälpa honom, allt kopplat till regeringen.
Det där är någonting vi har sett väldigt tydligt när Viktor Orbán har kommit till toppmöten och sånt där. Han har en hel drös med sig av egna tv-kameror och egna tv-team som följer honom varje steg, som han placerar ofta ut sina egna tjänstemän eller stabmedlemmar, till exempel på presskonferensen, och sett där de mellan oss journalister så att det blir riktigt fullt i salen. Och så låter han de där tjänstemännen stå och banka i borden och liksom bra för Orbán, alltså verkligen jubla och nicka och humma. För att då plockar ju de där hemmakamerorna upp det där, och då ser det ut som Viktor Orbán och hans ministrar som kanske har med sig som sitter framför ett gäng med begeistrade människor, journalister då, ponerat, fast det kanske var en tredjedel av oss i publiken som faktiskt är journalister. Vi har klagat mycket i presskåren i Bryssel att de ska inte få göra så, politiker. Placera ut någon slags fanclub ute i pressen. Faktiskt. Ja, det ska visas på public service tv i Ungern i varje stuga hur liksom han tas emot som en så stor man i Bryssel, nästan under jubel. Och då blir vi ju använda som instrument för honom.
Ja, precis. Och då, nu under den här valkampanjen som har varit, som han sen förlorade, men det har varit precis likadant där, att man har ju ibland skrattat åt det. Det har ju varit en mur av säkerhetspersonal. Men det har också varit en mur av hans egen media, som han har liksom inte kunnat komma fram som utomstående media. Ja. Och han har ju aldrig liksom tagit emot den eller tagit emot ens frågor. Så det där har ju varit väldigt väl regisserat.
Men oppositionen då, liksom under våren, Milan, så har ju du rapporterat flera gånger om den här vreden som folk känner liksom mot Orbán. Hur har det låtit?
Men om vi tittar på oppositionen, den som har funnits nu, den här nya oppositionen har ju varit stark de senaste åren med Magyar. Så huvudanklagelsen har varit att Orbán byggt ett system där exempelvis val fortfarande hålls, men där spelplanen är fullkomligt snedvriden. Både medier, institutioner och pengarna har omvandlats för att ge Fidesz och Orbán stor fördel. Peter Modger, som nu blev den stora utmanaren, han formulerade kritiken kring korruption, propaganda, åklagarväsendets bristande oberoende, var han inne på mycket, och den politiska eliten som har kunnat berika sig alla dessa år med Orbáns politik, som har stött honom 100%. Det har varit väldigt viktigt.
Har du några exempel på den där rika politiska eliten?
Nej, men till exempel har ju, när vi pratar om media, så har det ju bildats kanaler. Det har också varit kritiska, jag kommer ihåg i början när jag gick på i Ungern, så fanns det ju fortfarande en del medier på nätet då, som undersökande journalistiska, väldigt duktiga personer, men de kunde liksom över en natt köpas upp av en stenrik kompis till Orbán, som sen kickade alla och satt in sin egen personal. Det är ju ett exempel hur han har använt pengarna och de rika kompisarna. Våren 2024 så ledde han stora protester, alltså Magyar, efter att ha publicerat en inspelning som handlade om och som visade korruptionsmörkläggning i regeringskretsar. Och det var det Peter Magyar kunde visa med den här hemliga inspelningen. Han följde upp sin kritik med det, till exempel. Där kan man väl också säga att det började krackelera lite. Och det var ju först efter att Magyar kom in på scenen. Han visste mycket som ingen annan visste, eftersom han kom inifrån. Han kunde börja visa på detta. Han kunde börja använda också Orbáns taktik, så som han visste att hur Orbán arbetade.
Men hur har liksom Orbán hanterat och motat de här vapnen från oppositionen då?
Från Magyar då? Ja, han har ju smutskastat honom otroligt mycket på alla möjliga sätt. Nu på senare, precis i slutet av valkampanjen, kunde vi se att det höll på att publiceras någon sorts film där han skulle visa att Magyar dels knarkade, kan man väl säga, och dels höll på med annat. Man publicerade en bild på nätet där man kunde se ett hotellrum, ett sjaskigt hotellrum, eller bara ett hotellrum, tom säng, men så väntade alla på att någonting mer skulle komma. Och det antyddes då att det skulle visas upp droger och så. Mm. Nu förekom Modger just denna smutskastningskampanjen genom att berätta att så här höll KGB på med, och det här kanske vi får vänta oss av Orbán, det är inget konstigt med det, och sen blev det ingenting mer av det. Han tog udden av just detta.
Det där är ju jätteintressant att man tänker att Orbán ska syssla med lite KGB-metoder, så här, för det är precis de misstankarna som finns också om Orbán själv och varför han då vänstlas så öppet med Vladimir Putin, och sedan länge också, sedan redan före annekteringen av Krimhalmön 2014. Det finns något sånt där möte mellan Orbán och Putin i Moskva 2008 eller 2009, där det sägs att Orbán kom ut från mötet och var alldeles vit i ansiktet. Och det här är ju såklart spekulationer, men misstanken är liksom att det finns något. Putin har någon hållhake på Orbán.
För att Orbán har ju beskrivit som att ha en Putin-vänlig linje, precis som du är inne på. Det har ju rapporterats en hel del om hur information från EUs stängda rum har liksom hamnat rakt i knät på Putin. Therese, om du skulle beskriva de här två herrarnas relation, hur skulle du förklara den då?
Ja, alltså det sägs att inne på möten där, nu är Putin portförbjuden från Europa, men fram till några år sedan så hölls ändå möten. Och så har ju också Viktor Orbán på eget bevåg rest till Moskva ett par gånger, även efter svartlistningen av Vladimir Putin. De sitter nära och ser nära ut. De ser, det är inte sådär som de sitter på varsin sida av det där jättelånga bordet som är
De vi brukar
10
se.
meter långt, det bara nu är, som man ser ibland och det ser väldigt kallt och formellt ut, utan det sägs de som är inne i korridoren att man ser dem sitta ihop, liksom kanske i fåtöljer bredvid varandra och böja sig mot varandra och viska och vänslas och sådär. Att vänslas med Putin har ju varit någonting som har varit pinsamt, jätteförödmjukande för övriga Europa. Man har satt Putin på en svartlista och man har infört sanktioner, och dagen efter, bara alltså bokstavligen dagen efter som man svartlistade Vladimir Putin från att beträda EU-mark, så åkte Viktor Orbán till Moskva. Och han åkte också dit i egenskap av EUs ordförandeland, alltså som premiärminister, vilket innebär att det uppfattades som att det var EU som åkte och träffade Putin. Och det visste han ju mycket väl att medier runt om i världen inte kan de där små nyanserna, vilka hattar som de tar på sig i olika roller i EU-världen.
Men förödmjukande säger EU. Vad säger du ungrarna, Milan, om den här relationen?
Jag har pratat med lite folk om detta, och det här skiljer sig också mellan yngre ungrare och medelålders och äldre, bilden och synen på Ryssland och den här relationen. Och min bild är att de flesta ungrarna inte älskar Ryssland, men många har ju köpt Orbáns idé om att Ungern inte ska välja sida, att freden är viktigare och viktigast, och att västvärldens stöd till Ukraina riskerar att dra in Ungern i kriget. Och det har ju stått över då någon skepsis, om man säger så, mot Putin. Så att, älskar inte Putin, men det finns värre saker just nu.
Men i internationella medier så har ju Orbán ibland beskrivits då som en skamfläck i EU. Men på hemmaplan så verkar man ju ändå ha haft en annan bild av honom. Jag undrar då, att rapportera om Orbán när det liksom nästan verkar som att han har två olika personligheter. En i Brysselkorridorerna och en annan på kullerstensgatorna i Budapest. Alltså, hur har det varit, Teresa?
Ja, alltså eftersom han äger i stort sett alla medier på hemmaplan så har man ju förstått liksom att bilder av honom som vi kan skriva i många artiklar som helst, och inte bara liten svenska, små svenska medier, utan mer som New York Times eller Financial Times eller Frankfurt Allgemeine Stora, så det spelar ingen roll vad vi skriver för det når inte ungerska öron. Jag tror att det bästa exemplet är faktiskt, om ni minns, för några år sedan när det var en av de högst uppsatta i Fidesz-nomenklaturen som var EU-parlamentariker. Han var den som hade författat många kapitel i den här nya konstitutionen som då Fidesz skrev. Han åkte fast här i Bryssel för att han bröt mot lockdown-regel under pandemin. Och det var så pinsamt att han greps på en jättestor gayorgie som höll sin lägenhet i Bryssel. Så det var ett hundratal nakna män då i en lägenhet. Och
så pass.
Vad som hände var att han också försökte fly, och när han grep så började han gapa och skrika om att han var åtalsimmun och inte alls tänkte visa lägg. Och han hade också droger i sin ryggsäck och han försökte hoppa ut med ett fönster. Det var liksom, skandalen var perfekt liksom för skvallerpress och för vanlig press. Men vad som är intressant är att i ungerska tidningar, unga ungrare vet ju hur man hittar information på nätet såklart och kan engelska, men för de, alltså vanliga ungrare som sitter på landsbygden, de kanske bara liksom tittar på sin tv där de tittar på de här vanliga nyhetsprogrammen på kvällen. Det nådde inte dem vilket sammanhang den här ungerska politiken hade gripits i. Det nådde inte dem att det handlade om droger och en fest med homosexuella. Men det drabbade dem att han hade varit otrogen mot sin fru och gått på någon slags evenemang i Bryssel. Den här mannen var den som personligen hade skrivit kapitlet i den ungerska författningen om att man aldrig ska kunna införa samkönade äktenskap i Ungern. Så att det var ju liksom den perfekta skandalen för oss i medierna och grottor. Men det säger rätt mycket ändå om exakt hur mycket stor mediemakt han har.
Men Orbán har ju ändå blivit en symbol för den internationella konservativa och nationalistiska högern. Och efter EU-valet 2024 så tar han ju sats, kan man väl säga, och lanserar en ny politisk skapelse.
I was involved into establishment of a new group in the European Parliament called Patriots for Europe. Don't forget, not Patriots against Europe, Patriots for Europe.
Om vi backar till den där liksom tiden då, här förklarar ju Orbán att det handlar om patrioter. för Europa, inte patrioter mot Europa. Han hade ju visionen att det här skulle bli den största partigruppen i EU, men så blev det ju inte riktigt, Teresa.
Det blev inte det, och jag tror att det har att göra med lite ungersk opinion för det första, inte bara Ungern men nästan allmän opinion i Europa, men i Ungern så finns det en stor övervikt för EU. Alltså du vinner inga val i Ungern på så att vi ska lämna EU till exempel. Det blir inget, vad ska man säga, hungrexit eller vad man skulle kalla det. Så att man måste göra lite vad man måste säga, att den här andra vägen som finns är att jag vill reformera Europa inifrån, och det kan vi bara göra om vi är tillräckligt många. Så att om vi är tillräckligt många som säger att visst, vi är gärna med i EU, men hands off vår migrationspolitik, eller hands off hur vi väljer att sköta vår ekonomi eller våra kristna värderingar eller vad det kan vara. Då har man ett budskap som är ganska lockande ändå, för då kan en ungersk väljare tycka att så här, men vi får nog våra EU-stöd och vi vill ju vara med i EU. Vi minns fortfarande Sovjetunionen och vi vill ha det här skyddet med att vara med liksom i en stark handels- och politisk union i väst. Men vi kan också få det där som Viktor Orbán har utlovat oss, någon slags storhet och någon slags identitet, vår egen suveräna identitet som inte ska få raseras av byråkrater eller vad det nu är för argument som brukar föras fram. Så det är ett väldigt, väldigt bra löfte, och det är ett budskap som då till exempel Geert Wilders i Holland eller Vox i Spanien, alltså lika sina partier, de kan skriva under på precis allt det där. Och det är verkligen minsta gemensamma nämnare som gäller i EU-parlamentet. De är inte överens sinsemellan de här partierna i partigrupperna. Men de har någon gemensam grej, och det här är liksom, Viktor Orbán satte orden på exakt vad det är som de här patrioterna ska stå för. Det här är ju partier som ingen annan vill samarbeta med i Europa, så att det är heller inte så konstigt att de får bilda sig en egen grupp.
Men de fortsätter jobba på sitt håll, och Orbán, ja, vi minns väl alla vad som egentligen hände nu i våras.
Jó estét kívánok mindenkinek, kedves barátaim! A választási eredmény, bár még nem teljes, de érthető és világos.
Ja, här erkänner sig Viktor Orbán besegrad. Det här historiska maktskiftet gjorde vi ju förstås många Europapoddar om i våras. Men så här med lite distans, Milan. Du har ju varit inne på det, men vad är det som gjorde att Fidesz inte höll den här gången?
Men efter 16 år så förlorar berättelsen sin kraft. Mm-hmm. Den tappar kraft. Mm. Så Bryssel, kriget, migration, det räcker inte längre. Fler väljare börjar tala om någonting annat som är viktigare. Inflation, försämrad sjukvård, dåliga skolor, korruption och maktmissbruk. Och det nya som har kommit fram, den nya oppositionen som är grymt effektiv, Peter Modjar, han håller den nya berättelsen levande. Han knäcker koden för att nå ut till folket. Trots att Orbán lagt beslag på i stort sett alla informationskanaler. Alternativ media, annan media än Orbáns media kunde ju aldrig eller sällan nå ut till folk på landet och i mindre städer. Så vad gör Modjar? Han tar till benen. Han ger sig ut på månadslånga turnéer, besöker varje by och stad i trakter som alltid varit Orbáns starkaste fästen. Han gör det inför EU-valet och liksom bara seglar upp. Där får han ju upp mot 30%. Sen gör han om det nu på den här valturnén. Varenda stad och by går han in, och så berättar han istället det som de inte kan få via informationskanaler, media. Jag skulle våga påstå att det här var en av de största, och varit en av de största bidragande anledningarna, kan man säga, i hans fall till att han har vunnit valet. Att han lyckades göra det och använda den taktiken.
Men det har ju också pratats, vissa anser att Orbán 62 är gammal. Om man tittar på vissa andra länder så är det inte alls speciellt gammalt att vara en 62-årig politiker. Alltså, comeback. Vissa menar att det finns en comeback i spåkulan, andra menar inte. Vad tänker du, Milan, när du har följt det här? Finns det någon väg tillbaka för Orbán?
En analytiker jag pratade med nu senast sa just det. Ja, men här i Ungern är det då man börjar, liksom, runt 60-årsåldern, om man är gubbe eller nästan. Och så börjar man, och kan man gå in i politiken och göra storverk. Men jag tror att Fidesz har, som parti, har fortfarande en stark politisk identitet. De har väljare och de har stora nätverk, fortfarande liksom väl underbyggda. Men för att både partiet och Orbán ska kunna komma tillbaka så måste man väl förnya sig. Och kanske måste partiet på något sätt frigöra sig från Orbán och hitta en annan stark kraft.
Men Teresa, vad vet vi om hur Orbán slickar sina sår här nu då, efter den här jätteförlusten?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi har ju inte sett honom. Var är han någonstans? Det är väl kanske den stora frågan just nu. Han har ju inte gått ut till motattacker och sagt att okej, jag känner mig besegrad, men I'll be back. Liksom. Eller jag kommer att komma tillbaka, för ni vet att jag har det bästa programmet. Utan han gömmer sig någonstans. Vi vet att hans dotter redan har åkt till USA för att bosätta sig där. Det finns misstankar om att flera av människor i hans omgivning, alltså ministrar eller vänner som kan ha då skott sig på hans år vid makten, också kan försvinna till USA framförallt. Han riskerar väl kanske åtal. Magyar har ju lovat att han ska jaga korruptionen och han ska rensa ut det som han menar var korruption i Orbáns regim. Vi vet att något av de första som Orbáns utrikesminister gjorde under valkvällen, det var att åka till UD och börja bränna papper och makulera papper. Så att det är klart att det satt igång liksom en extrem visningslek om vad som är på gång med att dölja eventuellt skumrask och sådär. Kanske kan Fidesz komma tillbaka med samma budskap, men kanske med en annan ny ledare.
Jo, men absolut, det är det jag tänker. Han har ju ändå varit 16 år i ledarskap och nu det här blev en rejäl förlust också. Det var inte det att det var på målsnöret, utan han föll med ett brak.
Mm.
Och det tror jag också spelar in.
I Europapoddens sommarserie så har vi ju försökt kliva in bakom fasaden hos en rad partier här med politisk vilja och röra sig på yttre högerkanten. Det har varit Italiens bröder, Frankrikes nationell samling, Tysklands AFD, Reform UK och nu då Ungerns Fidesz. Teresa Küchler, liksom ur ditt perspektiv, Viktor Orbán, hans arv till ytterhögerpartierna i Europa. Hur tror du att resten av de europeiska ytterhögerpartierna ser på det här? En förebild eller en varningssignal?
Jag tror att det kommer resas byster över Viktor Orbán på Nationell Samlings högkvarter i Paris och andra partier också. För vad han har gjort tror jag är att han har ingjutit väldigt mycket politiskt mod i rörelser som ändå har vetat att vi måste vara lite mer rumsrena. Vi måste inte alltid säga vad vi tänker. Vi måste inte alltid. Man har kunnat gå hårdare framför man sett att men se där, det funkar ju faktiskt.
Samtidigt så har han ju fallit pladask här.
Men har han egentligen det? Han föll efter 16 år. Det är ju inte upp som en sol och ner som en pannkaka, utan det är upp som en sol och sen sitta kvar i 16 år helt oinskränkt. Och visserligen bråkat, men han har ju bråkat framgångsrikt också. Man får ju säga att hans gräl med Bryssel vad gäller Ukraina till exempel har ju varit som fördel Orbán varje gång. Han har fått sina undantag från så här sanktioner mot gasimporter. Han har fått sina undantag. Han ska inte behöva skicka några biståndspengar till Ukraina. Nu gjorde Magyar det i alla fall, men han hade fått det här att Ungern slipper om det så ska vara. Han har fått undantag för massor av krav han har haft i alla sanktionspaket. Och det här är ju folk som ser runt om i Europa att det kan vara värt att ta en strid mot Bryssel. I EU-samarbetet så är egentligen gentlemannaöverenskommelse det som gäller. Det finns ju ingen straffrätt. Vi kan inte kasta Viktor Orbán i finkan för att han struntar i EU-lagar. Det finns liksom inte en sånt rättssamarbete. Utan det handlar ju om att man ska gå in med god vilja, skaka hand och säga att vi vill vara med i den här unionen och följa det som vi bestämmer här på olika möten. Och vi röstar, ibland vinner vi, ibland förlorar vi. Men det är sådana är spelets regler. Nu har ju många sett att Orbán kan åka hem från varje toppmöte och faktiskt säga rakt ut, jag skiter i vad vi beslutar. Jag struntar i vad lagen säger. Jag gör vad jag vill i alla fall. Jag har folkets stöd. Alla har röstat på mig. Och då, att han kom undan med det är ju en otrolig läxa för många andra som skulle vilja driva samma slags politik.
Och Orbáns arv är ju också, och Teresa var inne på det, vad han har lämnat efter sig och till sina anhängare är ju en ledare som gav landet, återgav landet en stolthet. Och han kunde hålla migrationen borta, något som han också hade fullt utrymme till att varna för. Han drev en traditionell familjepolitik som många tycker om, framförallt ute på landsbygden. Mm. Och han vågade säga nej till Bryssel. Han stod rak. Han kunde säga nej fast han var helt utfrusen och stod med sina egna argument och med sin egen politik, så fixar han det. Så det här tror jag i och för sig är en styrka som han skulle kunna använda igen.
Mm. Trots det, Ungrarna valde i detta val någonting helt annat. Tack Teresa Küchler, Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel, Milan Jelevic, Östeuropa-korrespondent, Jon Jeppsson, producent, tekniker Heinz Wennin, jag heter Katarina Spore Gustafsson. Samtliga avsnitt i den här Europapoddens sommarserie hittar du i Sveriges Radios app. Tack för att du har lyssnat.